So I think it was very interesting to listen to the two of you. And now you will be in the same panel. You're welcome. And also, we will have Christine von Sydow in the panel, who is Secretary General of Action Aid in Sweden and have been working with these issues. And you can start with the presentation. Yes, Christine? Nu får du ordet.
Tack så mycket. Vi fortsätter på svenska, eller?
Ja, ja det kan du göra.
Tack så mycket till expertgruppen för att ni har inbjudit ActionAid. Mycket spännande att höra era presentationer. Jag antar att jag är här som representant för det som vi kan kalla för praktiker. ActionAid har arbetat i drygt 40 år med fattigdomsbekämpning. Vi finns i 47 länder. Så att det är väl det perspektivet då som jag vill föra in i det här samtalet. Det var egentligen två stycken huvudfrågor som du, Kjertil, nämnde, eller två konklusioner. Det ena är att det behövs en big push, som du talar om, att det handlar om olika insatser. Och den andra frågan som du också tar upp på slutet handlar ju om kvinnor och i vilken ålder som insatser kan göra skillnad. Jag tycker det är en bra slutsats i rapporten är att det inte finns mirakellösningar. Och jag tror att den välkomnar vi verkligen. Det finns inte en enkel lösning som passar alla. Människor är komplexa, samhällen är komplexa och det kräver holistiska närmanden. När vi pratar om fattigdomsbekämpning så är det viktigt att förstå fattigdomets olika perspektiv, det här multidimensionella perspektiven av fattigdom. Det är inte bara brist på pengar som är fattigdom, utan det är brist på rättigheter som rätt till utbildning, rätt till ägande, brist på inflytande, brist på att kunna göra sin röst hörd. Det finns många dimensioner och det är väl just därför som det här holistiska tänkandet är så viktigt. Och vi jobbar ju väldigt lokalt. Vi jobbar då med det som du så klokt var inne på, Daniela, kring empowerment. Vi tror på att det handlar om att skapa en hållbar global utveckling. Och då handlar det inte om att bara människor ska få det bättre materiellt eller bättre för dagen. Det handlar om att ändra människors position, att man har ett inflytande, att man kan påverka, att man har en makt över sitt eget liv, sin egen kropp och det samhälle som man verkar i. Och det här är ett långsiktigt arbete som naturligtvis måste ske parallellt med det dagliga att överleva, men får aldrig tappa fokus, för det handlar om att ändra positionen så att även de människor som lever i fattigdom har ett inflytande och kan få styra sitt eget liv. Och det är väl det som vi tror kanske skulle vara spännande att se i en fortsättningsstudie. Vi ser att det finns en del brister och en del saker som ni kommer fram till som ni tycker det finns inget stöd för utveckling. Men en sak som vi funderar lite då på, eller som jag funderar när jag läser den här studien, är hur starkt har ägarskapet varit hos de här personerna som då har fått mikrolån eller som har fått träningen? Det finns en tendens, och jag kanske läser det lite strängt så där och säger att utveckling, känner jag, kan bara komma inifrån, och vad vi kan jobba med att stötta processer och se vara coacher på vägen. Och det här, när vi talar om att man har gått en kurs, man har gjort någonting, har det kommit utifrån som att man får delta i en workshop, har fått ett bidrag, eller har det varit så att man faktiskt har samlat de här flickorna eller kvinnorna eller de här ungdomarna tillsammans och därifrån börjat resonera, vad tycker ni viktigast i ert liv, vilka behov ser ni, vad är problemen och hur ska vi då ta tag i dem tillsammans och låtit dem vara ägare av sin egen process. Och skulle man då se andra resultat, det tror vi, och därför tror vi också kanske att de här lånegrupperna fungerar bättre, därför att då har man också ägarskapet. Så det skulle vara väldigt spännande, tycker vi, att se som en fortsättning ägarskapets betydelse för då både mikrofinans, som ju känns som det kommer lite utifrån en långivare, men också då kring lån. Så det perspektivet känns oerhört viktigt. Och att man då också i de här grupperna, precis som ni har varit inne på, diskuterar inte bara företagen och entreprenörskap utan en bredd av frågor. Hur kan jag som flicka som ingår i den här gruppen, hur kan jag få gå kvar i skolan om det är min önskan? Att det blir också ett stöd om man jobbar gruppvis. Och tillsammans med människorna så kan man då stötta varandra. Det finns tendenser, du skriver här, att det kanske inte finns en konkurrenstänkande bland kvinnor. Och kanske att det är lite grann som Einsteins citat, att de framtida lösningarna är inte de gamla modellerna. Och det kanske är så att det som vi har sett i grupper, det är att man stöttar varandra, man hjälper varandra. Om en kvinna ska då bli bortgift så har de andra ställt upp, också hindrat äktenskap, fått pappan, byäldsten, att faktiskt låta flickan gå kvar i skolan. Små mirakel som sker hela tiden, men att man då stöttar varandra, för ensam är inte stark alltid, utan det krävs också grupper för att ändra sociala normer och våga gå emot. Och gör man det, har man grupper, stöttar man varandra, där mikrofinans också kan vara en del i det, men som sagt en del också i rättighetsdiskussioner och rättighetsutbildningar, så tror vi också att det inte är för sent. Man kan faktiskt också starta och bli en entreprenör som en äldre kvinna. Man behöver inte bara vara 18, utan vi ser att det fungerar väldigt väl också i grupper utav mammor. Där man kanske också då har komponenter för att få bort mycket av det här obetalda hemarbetet. Som naturligtvis tar mycket av kvinnornas tid med kollektiva dagis, förskolor och så vidare. Så det krävs en bredd, och vi tror också att det krävs verkligen det lokala ägarskapet. För när det kommer inifrån, när man själv vill, då tror jag att det fungerar bäst.
Mm, tack så mycket, Kristin. Det var intressant, vad hände med äldre kvinnor när barnen, eller inte äldre, fortfarande väldigt unga kvinnor, men när barnen har växt upp lite grann. Ja, Kjetil, du har fått väldigt mycket stimulerat till väldigt fina kommentarer från kollegor här på podiet. Så nu får du börja och reflektera över vad du har hört.
Ja, tack så mycket. Tack så mycket till allihopa här. Jag ser fram emot att diskutera med publiken också. Ägarskap, okej. Okay. I min egen forskning som då handlar typ upplärningsprogram mycket och för sig också business grants. Men i synnerhet upplärningsprogrammen, så vill jag säga att där har vi ju genom vårt samarbete med typ Femina, som jobbar extremt tätt på unga människor i Tanzania, så tycker jag att vi har, genom den dialogen så har vi då, tror jag, en väldigt stor del av lokal förankring och ett ägarskap. Och det här är inte upplärningsprogram som vi hittat på i våra kontor liksom i Bergen i Norge. Det här är verkligen styrt från Feminas dialog, långa dialog med unga människor i Tanzania. Och detsamma gäller för sig också på vårt upplärningsprogram med mikroentreprenörer, med vårt samarbete med Pride Tanzania, som är en stor mikrofinansinstitution i Tanzania. Det är också ett samarbete där vi pratar med mikroentreprenörer om vad önskar ni för upplärning. Och vi samarbetar med det här entreprenörskapscentret i Dar es Salaam, som har lång erfarenhet med att jobba med mikroentreprenörer. Så jag tror att i våra interventioner så tror jag att jag är rätt trygg på att de interventioner vi har genomfört i upplärningsprogrammet, att det har en stor grad av lokal förankring. Så det är rätt trygg på. Så mikrofinans i allmänhet, ja, det håller jag med om. Att typ Pride Tanzania som kör en Grameen Bank-modell med väldigt rigida regler. Så här ska det vara. Och för dem, och vi ska inte ha några individuella till anpassningar. Ja, det kan ju då bli en modell som inte passar den enskilda entreprenören. Att det blir då lite främmande, och det är inte deras egen produkt. Det är kanske det bästa de kan få, men det är inte speciellt bra. Så att en kritik mot mikrofinans är att det blir för som A4, för lite flexibelt. Det tror jag, och att detta också kan förklara varför de här spargrupperna fungerar bättre. För där bestämmer gruppen som själv de reglerna. Jag tror helt rätt, och jag tror nog att mikrofinansindustrin har tagit det budskapet, att det är en rörelse där också. Man har ju gått, det är en rörelse från typ standardprogram liksom med Grameen Bank och väldigt rigida regler, mer mot mer flexibilitet. och man rör sig från kredit till också med försäkringar och sånt här. Så jag tror att också mikrofinans har utvecklats rätt mycket. Men vi tar åtminstone i vår forskning så tar ju verkligen lokal förankring jätteallvarligt åtminstone. Så det, jag är rätt trygg på åtminstone på att vi i våra program har ett stort inslag av att det är någonting som verkligen de här människorna, unga människorna eller verkligen önskar sig.
Mm. Vem vill fortsätta kommentarerna? Du hade mer att säga.
Måns. Jag känner att det kanske är dags för frågor.
Ja, men då har jag en fråga. Hur är det med de här mikroföretagen? Är de inom formella sektorn? Eller är de i formell sektor och informell sektor?
De företag som vi har tittat på är både och. Och det är inte så jättestor skillnad mellan huruvida man kategoriseras som informal och formal om man tittar på ett företag som har 2-3 anställda i termer av vad ägnar sig de här företagen åt, vilka marknader når man ut till, det är ju den lokala marknaden, vilken typ av lön kan man betala ut och så vidare. Så den distinktionen tycker inte vi har varit jätteviktig. Den är i alla fall av sekundär ordning tycker jag jämfört med den här distinktionen som finns mellan företag som har å ena sidan färre än 5 anställda företag och å andra sidan företag som har 40 anställda. Där finns det stora skillnader. Mm.
För att det är ju en stor viktig fråga i utvecklingssammanhang är det här hur man kan förbättra den inhemska finansieringen av saker. Och då handlar det både om skatter för det offentliga, men det handlar ju också om hur man får fram kapital för företagande. Mm. Men spelar det här en roll i det sammanhanget? Ketil, betalar de skatt?
Alltså, det är klart att nu pekar du på en väldigt viktig faktor. Det är att alltså, de här småföretagen som vi har jobbat med, de är ju i största allmänhet inte formella. De betalar inte skatt. De är mycket små. De har typ en anställd eller 2 anställda. Och det är ofta familjemedlemmar. Liksom. Så det är mycket små. Och det att formalisera sig som skulle öppna nya möjligheter, det skapar också många problem. Och i synnerhet i ett land som Tanzania men också många andra länder, problem av typ byråkratiska barriärer, korruption är jätteproblem. Ja. Så de önskar ju att vara små, därför ska även det begränsa deras aktivitet. Därför att om man lyfter upp huvudet liksom, så blir man då mer exponerad för korruption. Så en institutioner här är definitivt jätteviktigt också för de här små företagen. Och ändå en barriär för tillväxt från mikro till makro. Så det kan ju förklara delvis den bristen på dynamik från mikro uppåt. Alltså den byråkratiska barriären kan man säga.
Det är inte bara släktingarna som vill ha hjälp utan också staten.
Exakt, det är ett omfördelningspress från många.
Kristin?
Vi gjorde en studie i Zambia och tittade på en kvinna som står på marknaden och säljer sina egenproducerade varor. Som då de facto betalade mer i avgifter och skatter, vad vi väljer att kalla det, som kanske delvis också korruption, än ett stort bolag, ett brittiskt bolag som äger bland annat Twinings T. Då menar vi mer i konkreta pengar. Och då naturligtvis så ser man ju att det finns väldigt små möjligheter för de minsta företagen att komma undan. För att man har sin marknadsplats och man måste stå. Men det är också ett stort problem att det drabbar ju faktiskt mycket av de här skatterna och moms VIT drabbar ju de fattigaste hårdast. Man kommer inte undan, man har inget sätt att hitta andra vägar.